Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver ju den här podden för att sprida kunskap om stress. Just det, om ni vill ha alla tips, inte alla men några tips som jag väljer ut från avsnitten, så kan ni gärna prenumerera på mitt nyhetsbrev på carolinenorbeli.com. Gå in där och gör det så kommer ni få alla tipsen skickade. Jag menar, man glömmer ju lätt vad som har sagt. Så mina gäster säger ju så mycket bra saker. Ja, nu är det ju coronavåg nummer 2 verkligen här. Och jag är jättetrött på det. Och det är säkert ni också. Och man kan ju lätt liksom känna sig rätt ensam. Och det är så tröttsamt att inte få se, så liksom det finns ju verkligen mycket i att ses. Det är en bra kombination att vi kan jobba digitalt, men jag kände det, jag var på ett möte förra veckan trots allt och det var så härligt. Jag kände mig som en ny människa. Jag träffade främmande personer. Det var jättehärligt. Men jag bara satt och pratade med en kompis igår och funderade lite över vad vill den här pandemin säga oss. Alltså, det har jag varit inne på förut med nummer 1, och jag tror att det lite är samma sak nu, att jag tror att vi måste fortsätta blicka inåt. Jag tror att det handlar jättemycket om att vi måste rensa bort vad som inte längre fungerar. Dels på liksom över hela världen. Vi måste sluta shoppa på det sättet som vi gör, och vi måste sluta stressa så mycket, och vi måste sluta producera saker och släppa liksom, vi måste ta hand om våran värld, samtidigt som jag tror att vi det går hand i hand i att vi måste börja vara på riktigt schyssta mot oss själva och titta på våra beteenden som inte längre liksom gynnar oss, som kanske, jag tror att ofta märker jag om jag har en stressig dag så kanske man köper saker som inte behövs egentligen, som gör att man då måste jobba extra för att ha råd att ha det beteendet, och liksom det tär på oss själva, det tär på hela jorden. Ja, så tänker jag. Det hade varit jätteroligt om jag hade kunnat bolla det här mer. Så jag hade fått någon feedback. Här sitter jag som Trump och bara pratar rakt ut. Men ja, det jag känner i alla fall, det där stämmer för mig. Och det jag tittar också, ändrar och letar efter klippare till podden och har ändrat väldigt mycket hur jag jobbar och hur, för ett tag så jobbar jag väldigt mycket så här hela tisdagar och onsdagar sent och har börjat sprida ut det mer, försöker göra mig själv till en mer, ännu mer balanserad människa. Och jag såg ett så fint citat som jag skickade till en av mina kunder, och jag tror det också har med att göra med den här tiden. Nu när vi sitter hemma och den enda kontakten vi har är digitalt, så känns det ju jätteviktigt att eller vi bara vill att andra ska tycka om oss liksom, och det blir viktigt att det man gör blir bra och så. Ännu mer kanske än innan, eller lika mycket i alla fall. Och men i alla fall, meningen var så här: det tog mig lång tid att sluta döma mig själv genom andras ögon. Och det är liksom helt sjukt att vi gör det. När man liksom ger bort vad, om jag är bra, om andra tycker det, då ger man bort sin energi totalt. Jag menar, vi ska ju prestera och eller göra eller ut efter vad vi själva vill och inte vad andra vill. För det är ju så här, vi levde på savannen och det är så uttjatat, men vi gjorde ju det, och då är det ju helt okej att bry sig om vad andra tycker, för då kommer man inte överleva. Men nu är det ju inte, det är inte så längre, utan om vi säger att ni presterar dåligt på jobbet så kommer ni ändå överleva. Och om ni börjar prestera för er själva eller vara för er själva som ni själva vill. Jag såg ett annat citat som jag har varit länge inne på att dela med mig av. Det var att varför, det var på engelska, säger varför bryr du dig om vad andra tycker? Och så bara, du tycker ju ändå inte om alla andra. Och det är ju också helt sjukt att man viger sitt liv till vad periferin är, de så här, folk som ändå kommer vara statister i ens liv. Ja, vad de tycker. Nej, men det är ju helt så. Ja, det är förargligt. Och fundera, eller jag funderar över själv, och jag jobbar med mina kunder över, om att försöka släppa det och göra sig fri från andras bedömning. Sen är det ju väldigt svårt att bli helt fri. Men man kan ju bli bättre helt enkelt, tänker jag. Ja, nu har jag faktiskt flera platser kvar i min coaching, för mina kunder har blivit nej men tiden har gått, och många av dem går 6-12 gånger, och nu så finns det faktiskt ett flertal platser. Så är du intresserad av att skapa förändring, kanske minska stress, hitta ett nytt jobb, hitta tillbaka till dig själv eller vad det nu kan vara för förändring, så får du jättegärna testa mig genom att gå in på carolinorbeli.com och göra en intresseanmälan, så träffas vi 30 minuter antingen digitalt eller på Danderydsgatan 2, och så får du se om jag passar dig eller tvärtom. Gör det helt enkelt. I dagens avsnitt så intervjuar jag Sofia Viotti. Hon är psykolog och hon har skrivit boken Utan press. Vi pratar alltså om prestationsångest, prestation och hur man kan må bra och prestera. Lyssna till Sofia Viotti.
Välkommen till prestationspodden, Sofia Viotti.
Tack så mycket.
Hur har din morgon varit?
Jo, men ganska bra ändå. Jag sitter och jobbar hemifrån nu på grund av corona och de utökade rekommendationerna. Så att den har varit ganska lugn ändå.
Har du någon vanlig morgonrutin eller är det... Brukar månaderna se ut likadant eller hur brukar det se ut? Alltså,
jag önskar verkligen att jag skulle ha en bättre morgonrutin. Jag har en liten så här fantasi om att jag ska gå upp tidigt och köra lite yoga och meditation. Men jag har faktiskt än så länge inte riktigt lyckats med det. Just morgonen är min svaga punkt, så det är mer... Gå upp, käka frukost, kolla mejlen och köra igång.
Men jag tror att jag vet varför. För du har en liten son.
Ja, men egentligen även innan.
Ja.
Det har liksom aldrig riktigt blivit till. Så att det,
nej.
Det är min dröm att jag någon gång ska hitta den här morgonrutinen.
Ja, jag kämpar med den också.
Ja.
Och förespråkar.
Ja.
Ja, men berätta för lyssnarna, vad jobbar du med?
Ja, jag är delvis klinisk psykolog, så att jag jobbar med klienter i terapi. Mycket med stressproblematik och höga prestationskrav, självkritik och liknande. Så att jag jobbar utifrån två terapimetoder, compassion-fokuserad terapi och ISTDP, som båda är terapiformer som fokuserar mycket på känslor och på kroppen. Och sen så föreläser jag och håller workshops. Tidigare har det varit mycket inom compassion-fokuserad terapi, men nu så är mitt fokus främst psykologisk hållbarhet inom arbetslivet. Och sen har jag skrivit två böcker om compassion, stress och prestationer.
Ja, och jag har läst båda och tycker de är superbra. Och det är ju när jag läste din bok Utan press som jag kände att du är ju helt klockren för prestationspodden, om man säger så. Det är precis vad det handlar om.
Eller hur? Ja.
Vad är prestation?
Ja, alltså jag tänker på prestation som egentligen lite som ett mindset. Att det är när vi gör någonting med en tanke om att vi har ett specifikt mål som vi vill uppnå. Och där vi också ofta hamnar i att gå tillbaka och utvärdera och granska det vi har gjort. Så att ofta tänker man ju kanske främst på prestationer som att det är när vi jobbar. Men i min bok så använder jag det som att även när vi gör saker som att träffa vänner eller göra någon avslappningsövning eller egentligen vad vi än gör, så kan det bli en prestation om vi har det mindsetet påslaget.
Ja, och vad kan det skilja sig från att liksom... prestera utifrån trygghet och prestera utifrån rädsla?
Om man tänker att man presterar utifrån rädsla, så är det ju ofta ångestdrivet. Man har inte så koll på egentligen under tiden hur man mår. Det är lätt att man kör över sina kroppsliga signaler på stress till exempel. Man kan lätt hamna i beteenden att överprestera eller försöka kontrollera så att ingenting blir fel. Egentligen väldigt mycket, vad ska vi kalla det, liksom problematiska strategier som är mer till för att hantera ångesten än att vi får ha ett lustfyllt presterande. Så jag tänker istället när man presterar utifrån trygghet, då har man hela tiden samtidigt ett omhändertagande om sig själv eller om andra. Man förstår vad som händer inom en. Man förstår när man hamnar i problematiska strategier och kan bromsa det. Man har koll på att den aktivitetsnivå jag har just nu är alldeles för kraftig. Jag behöver göra någonting för att lugna mig själv. Och man också, när man misslyckas eller det inte blir som man har tänkt det, att där fastnar man inte i ett extrem självkritik eller självklander, utan man kan ha förståelse för det, man kan ta hand om det, man kan lära sig av misstag så att det liksom ökar chansen för att man mer ska hitta ett sunt sätt att utvecklas på.
Jag märker med mina kunder att eller klienter, att de presterar ofta för andra. Hur blir det då? Du vet, de sneglar på vad de andra vill mer. Alltså de har en uppgift som är på jobbet, men deras energi går åt att tänka på vad de andra vill, och de utgår inte från vad de tycker är bra.
Nej, just det. Och ofta har säkert en föreställning om, eller någon rädsla att andra ska vara kritiska och inte nöjda, tänker jag. Eller vad tänker du?
Precis. Ja, det är så här. De har en föreställning om att okej, de vill att jag ska göra så här. Så det knyter sig i deras egna arbete. För att det kommer inte inifrån. Så jag brukar försöka guida dem till att, men vad tycker du är tillräckligt bra i den här uppgiften, och landa där?
Nej, men precis, för det är ju ett typiskt sånt rädslo- och ångeststyrt prestationsbeteende som man ofta kan se att det handlar om erfarenheter från när man har växt upp, att det kanske har funnits föräldrar som har varit kritiska eller som har krävt att man ska göra saker väldigt bra, eller där man inte har fått egentligen så mycket hjälp och stöd när det inte har blivit så bra som man har tänkt det. Så att på något sätt så möter man verkligheten idag på ett icke-uppdaterat sätt. Man möter inte det som verkligen sker just nu, utan det man möter är egentligen de här kritiska personerna från sin uppväxt. Och det är ju som du säger, det blir ju väldigt ansträngande. Och det paradoxala är det här att ofta de här personerna är ju människor som presterar egentligen väldigt bra, och där många personer är väldigt nöjda med det de gör. Så att det är ju som bara någon liksom inre demon som man presterar mot.
Precis. En osynlig skugga liksom. Ja. Men berätta om de här olika systemen. Hot- och stresssystem. Hur funkar det? Hur funkar de?
Just det, du tänker på en modell från compassion-fokuserad terapi som är framtagen egentligen för att vara ett enkelt sätt att förstå hur man själv fungerar, hur hjärnan fungerar, hur vi drivs av olika känslor beroende på hur liksom vår kropp och vår hjärna har utvecklats genom evolutionen. Så att där har man ett som man kallar ett hotsystem, som är det som triggas igång när vi står inför verkliga faror, men också när vi känner oss stressade, ångestfyllda. Och när det är aktiverat, då blir ofta vårt tänkande ganska begränsat. Vi fokuserar på det som känns hotfullt. Vi gör saker för att undvika. Men i det här systemet finns också, vad ska jag säga, mer hälsosamma hotkänslor, som att bli arg i rätt tillfälle eller att känna en ledsenhet och liknande. Men sen så har vi ett drivsystem som är det som aktiverat när vi just har ett mål som ska hjälpa oss att få energi och lust och intresse för att nå det här målet. Och där vi också får som små lyckokickar när vi når det som vi har gjort. Så att det är ju ett system som är aktiverat när vi presterar på olika sätt. Och sen så har vi ett lugn- och trygghetssystem som är vårt, man kan säga vårt återhämtande system, men också ett system som reglerar de andra systemen. För medan hotsystemet och drivsystemet är väldigt aktiverande, så är lugn- och trygghetssystemet ett system som lugnar ner oss, som är lite mer som en broms, och där vi mer kommer i kontakt med trygghet och vila. Så problemet för människor är när det blir en för stor obalans mellan de här, när man har en väldigt hög aktivitet i hotsystemet och drivsystemet, framförallt under en längre tid, och man inte får till den här viktiga återhämtningen och balansen.
Nej, men precis. Och hur får man balans då? Hur kan man skapa den balansen mellan prestation och vila? Jag tror att många som lyssnar här, de är högpresterande. Och antingen har de varit med om en utmattning. Eller så kanske de lyssnar för att ta reda på hur ska man prestera och må bra, helt enkelt.
Ja, och man kan säga att det första steget är ju att överhuvudtaget bli medveten om sin aktivitetsnivå i vardagen. Att kunna lägga märke till att hur känns det i min kropp när det här hotsystemet är aktiverat? Hur känns det när drivsystemet är aktiverat eller trygghetssystemet? För att få en uppfattning om hur den här obalansen ser ut. Om det är på samma sätt varje dag. Om det kanske nästan ständigt är så att man går omkring med ett stort hot på slag. För att sen kunna hitta sätt att reglera det här. Och det kan man göra på lite olika sätt. Dels så kan det handla om att man faktiskt rent konkret ser över sin planering, ser över sitt liv, så att det faktiskt finns utrymme mer för aktiviteter som handlar om vila och återhämtning. För en del så har man ändå svårt att komma i kontakt med det här systemet. Att det är så att även om man vilar och gör saker som utåt sett ser ut som återhämtning, så upplever man i sig själv ett väldigt stresspåslag, eller man sitter i tankar ändå på planer och vad man ska göra. Och då kan man istället behöva hjälp att jobba med olika typer av övningar för att trigga igång det här systemet, att jobba mer aktivt med trygghetsövningar, med övningar som lugnar kroppen. Det kan vara mer kroppsövningar eller andningsövningar. Och det finns det ju dels som man kan jobba med på egen hand eller i en terapi. Så att det är ett sätt att jobba med det på. Men ofta är det ju också så att det här hotet dras igång för att det finns obearbetade känslor och obearbetade mönster i en, så att man kan behöva hjälp att förstå just varför man hamnar i de här prestationsstrategierna. Hjälp att istället närma sig känslor som man ofta undviker när man fastnar i att prestera. Det kan handla om att komma i kontakt med gamla minnen, bearbeta ilska, sorg och liknande känslor.
Trauman.
Ja, precis. Och det behöver inte vara jättestora trauman. Ofta kan det mer handla om att man inte har fått den här känslomässiga tryggheten när man har växt upp. Och den är lite mer diffus.
ordet trauma låter så stort, men det behöver inte vara utav det. Så det jag tror verkligen på att försöka hitta det där som gör att man presterar så, överpresterar helt enkelt. Men det jag märker på människor är att de inte riktigt vet att de överpresterar. Alltså,
nej.
De liksom, och när, även om de, när de kommer och vill ha hjälp, så är det ju en ganska stor ovilja att vilja släppa det beteendet.
Mm.
Hur tycker du, hur, vilka signaler tänker du att en överpresterare ska titta efter, om man säger så? Om de tänker sig, jag överpresterar väl inte, jag är ju bara så här, bla 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 bla.
Ja, men precis, för att det är ju lite lustigt med det här beteendet, eftersom utåt sett när vi tänker på problematiska beteenden så tänker vi ju ofta på sånt som kanske ger ångest, stress, obehag. Men att prestera ofta, det ger ju ofta väldigt mycket sköna känslor. Man får en kick av det, det är ganska härligt att vara i ett tillstånd av driv.
Mm.
Så att, och det även uppmuntras från samhället. Så ofta så söker ju de här personerna hjälp först när det har hållit på under en väldigt lång tid och man inte har fått återhämtning och det börjar leda till mer stress och obehag. Men det man kan vara lite uppmärksam på, det är just det här om man har svårt att komma ner i varv, att man kanske har svårt att sova, eller så fort man sitter still och inte är helt fokuserad på att göra något, att då börjar det kännas väldigt obehagligt, eller man blir extremt rastlös.
Mm.
Vilket blir som en form av abstinens. Så att man kan ju se prestationsbeteende, eller att vara väldigt fast i att hela tiden vara igång och göra saker, som ett typ av beroende.
Verkligen.
Ja.
Och då när man känner den där rastlösheten, kan det ju vara bra att till exempel göra någon aktiv vila, tänker jag. Alltså lägga sig ner och stretcha. Eller, ja, för det är svårt att gå från den till att bara göra ingenting. Och då är det ju många som tar till mobilen eller tittar på något. Och det kan ju bara vara mer stimuli, om man säger så.
Jo, men precis. Så att, ja, men ofta försöker ju människor, när man ser det här mönstret, så tänker man att men nu ska jag bara sätta mig ner och meditera, eller jag ska lägga mig ner och göra en avslappningsövning. Men som du säger, så blir ju gapet lite för stort då, mellan att vara i full aktivitet och vila. Och det är egentligen därför många sådana här metoder, som till exempel yoga, där man använder kroppen, det är ju just till för att förbereda sinnet för att mer kunna gå in i meditation och ta det lugnt. Så att det är jätteanvändbart att använda sig av någon form av kroppsövning för att komma ner i varv.
Ja. Jag intervjuade Robin Söderling för några avsnitt sen. Och han hade tipset att inte bara ha en sak man presterar inom, för då blir det så allvarligt. Alltså, och det låter sjukt. Men att han hade ju tennis ändå. Men att han uppmanade till att man ska ha fler saker. Och det tycker jag var ganska bra. För man, om man bara lever för jobbet, så blir det så skört.
Ja, men precis. Och där skulle jag vilja lägga till att kanske inte bara ha liksom fler saker att prestera inom. Nej. Utan också att ha flera saker som inte handlar om prestation.
Ja, precis.
Utan saker som får bara vara att man får göra någonting med en lust att upptäcka. eller där det inte är viktigt vad resultatet blir. Att, till exempel när människor motionerar så är det, där har det också kommit in så mycket prestationstänk att man ska mäta tiden när man springer, man ska hela tiden se till att man gör bättre och bättre ifrån sig. Men ett sätt där är att testa att istället bara lyssna på kroppen, få springa och känna, men vad är det som känns som en skön känsla? Hur är det om jag tittar på omgivningen när jag springer? Så att ibland börjar jag ifrågasätta, varför har jag det här mindsetet att jag måste prestera i den här aktiviteten? Är det verkligen det som är viktigt för mig? Eller är det mer viktigt att få, ja, men ha en här?
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Härlig upplevelse.
Ja, och nu vet jag att det är jättemånga som tittar på sina steg, liksom stegräknare. Mm. Och det är ju bra om man ser till den här kategorin som inte är ute och rör sig. Det är inte de som kommer till mig och inte till dig antar jag heller, utan det är ju de som drivs av prestation och drivs av olika saker som gör att de är för stressade. Och då tycker jag att det känns så andefattigt att man måste kontrollera. Alltså, och även kan jag göra det själv. Så här, men jag har ju gått de här 10 000 stegen. Liksom det är ju själva promenaden i sig bland de här vackra löven och rörelsen och så. Jag tycker att det är lite synd att det basuneras ut så. Jag förstår att det blir missriktat till de jag träffar i alla fall.
Ja men verkligen, och det där är väl problemet generellt med liksom verktyg som kommer ut, för att det blir ju så att för olika människor så behövs det olika ingång till saker. Och är man en väldigt prestationsdriven person och man är van att liksom, man kan vara disciplinerad, man kan göra det som det sägs att man ska göra, då kan det ju snarare vara så att det som är hjälpsamt är att mer börja experimentera med att gå in i saker på ett annorlunda sätt. Att prova att, som du säger, att inte mäta saker utan mer börja lyssna på, hur känns det i min kropp, kan jag guidas av den, vad som är bra för mig att göra, hur många steg det är bra för mig att gå den här veckan till exempel.
Här kommer lite reklam för mitt och Gabriellas webbinarie på Bone TV.
Kan man träna som utmattad? Eller hur är det, Gabriella?
Ja och nej är svaret på den frågan. För att du behöver absolut röra på dig. Det mår vi ju alla bra av att göra. Men träningen kan ju vara väldigt påfrestande. Om du redan har hög stress så blir det en ytterligare stress på kroppen som den inte orkar återhämta sig ifrån. Och då kan det faktiskt ha negativ.
Ja, det kan väl kännas, eller kan väl upplevas som ett hot för kroppen om man kör för hög intensivt.
Ja, men precis. Om du har väldigt hög stress eller utmattad så har du ju ofta brist på återhämtning. Och träningen är ju en stress för oss, men det är en bra stress om du kombinerar den med återhämtning. Men har du inte den så kan även en lättare och lugnare träning vara för mycket helt enkelt för kroppen. Så det gäller att du själv får känna av och börja väldigt försiktigt om du har varit utmattad eller är det.
Ja, och det här kommer vi att prata om på Boom TV. Vi kommer ha en föreläsning om hur man ska träna vid hög stress och utmattning. Så gå in på Boom med två O, boon.tv och se oss där. Ja, men det här som jag tyckte också var så intressant, det du skrev, att många har en strategi att älta. En ältande problemlösning. Det var så skönt, för just när jag läste den så gick tankarna på lite olika saker. Och det var så här, ja men berätta, hur tänker du kring det?
Men precis, jag tänker att ältande problemlösning är en form av strategi som är uppe i drivsystemet och är en form av prestation. Eller vi försöker lösa ett problem i våra tankar. Tyvärr så är det ju ofta så att när vi fastnar i ett ältande så är det problem som är väldigt svårlösta. Där vi kanske är så att vi måste mer testa oss fram eller där det inte finns en tydlig lösning, till exempel med känslomässiga problem eller som handlar mer om tanken, gjorde jag tillräckligt bra i den här situationen? Och så fastnar man i att tänka fram och tillbaka att det där var tillräckligt bra det jag skickade in. Och så kommer nästa tanke istället. Fast vänta lite, tänk om chefen tänker så där. Och sen så är man liksom fast i någon form av pingpongmatch i det.
Ja, men verkligen.
Och det leder ofta till att man blir mer stressad och triggar igång hotsystemet. Och det som man kan säga att man ofta där undviker, det är att stanna upp i en känsla av att egentligen av ovisshet, att så här, jag vet faktiskt inte om det var tillräckligt bra. Eller just nu så har jag inte lösningen på det här problemet. Jag behöver lämna det för kvällen för jag kan ändå inte lösa det. Jag får titta på det imorgon istället. Och det väcker ju upp väldigt mycket obehag i oss för att våra hjärnor är egentligen mer anpassade och utvecklade för sådana problem som går faktiskt att lösa här och nu. Vårt samhälle idag är så mycket mer komplext. Där lösningar ofta ligger väldigt mycket längre fram. Och det skapar naturligt obehagskänslor i oss. Så att träna sig på att istället kunna stanna kvar. Stå ut med och ta hand om de känslorna. Det gör att man inte tappar en massa onödig energi på att bara sitta och snurra runt i sina tankar i onödan. Och den energin kan man ju då istället använda till någonting som faktiskt känns betydelsefullt den kvällen. Men också att ha energi dagen efter och framåt att faktiskt göra någonting konkret runt de här problemen.
Verkligen. Ja, verkligen. Och jag kan verkligen känna att det är jätteskönt att släppa taget om saker. Då brukar det ju lösa sig. Alltså det är att våga ha en tilltro. Att inte tro tro att man kan påverka allt också. Mm.
Nej, men verkligen. Och är man en person som ofta ältar och grubblar och sen så löser sig situationen ändå, men det blir som en inlärning och hjärnan tror att jag löste den här situationen för att jag grubblade och ältade. Men som du säger att ofta så händer det ju någonting som gör att saker löser sig ändå. Och har man då istället testat att lite släppa taget, och så ser man återkommande tillfällen att nej, men det verkar hända någonting, det löser sig ändå, eller när jag har vilat så poppar det upp en ny tanke och en ny lösning. Då börjar man lära om.
Verkligen. Ja, vi var ju inne på det egentligen lite grann, men med tanke på alla dessa appar. Men du skrev om att vi värderar oss själva hela tiden ut efter prestation. Hur kan man ta steget till att sluta värdera sig själv? Alltså så här hela tiden, det här gjorde jag bra. Den här intervjun, den gick ju bra. Nej, det där var inte bra. Eller hur man håller på.
Ja, men precis. Och jag tänker att det första steget där är liksom igen att vara medveten om att det här händer. Att få syn på att man har en sån, på något sätt lite självkritisk röst som hela tiden lite granskar och säger nej, men det här blir inte så bra. Och att mer börja ta in tanken att det kan få vara okej att saker inte är superbra. Precis som med den andra strategin, att det kommer väcka upp en massa obehag och kunna lära sig. Det finns väldigt mycket övningar för att hjälpa sig själv att kunna stanna kvar med ett obehag i kroppen och tänka sig nästan som att men jag tar hand om det här, för att jag vet att om jag börjar göra på det här sättet istället och börjar nöja mig med att saker är tillräckligt bra eller att saker faktiskt inte behöver alltid bli så bra, så vet jag någonstans att det kommer bli bra för mig på längre sikt. Så att det handlar ju någonstans om att lite fundera över sitt liv och hur man tänker att man vill att det ska vara. Vad som ska få vara viktigt. Om man tittar tillbaka på livet när man är gammal och ser att det enda jag har gjort är att jag har försökt jaga efter topprestationer. Det brukar ofta kännas väldigt deppigt. Och det stämmer sällan med människors djupare värderingar. Utan när människor mer får stanna upp och fundera över vad som är viktigt, då tänker man ju mer runt sådana saker som bra relationer eller att man ska få ha det roligt när man jobbar, att det ska få kännas lustfyllt. Men för att något ska få kännas lustfyllt så behöver man också våga vara i lite det här experimenterandet, ovissheten, att saker ibland blir lite halvdant och att just kunna ta hand om den känslan.
Precis, och det tycker jag är superviktigt, för kreativiteten försvinner ju jättemycket om man inte är i det här lekfullheten. Men säg om man har hamnat i det här, den inre kritiken har bara tagit helt över. Varenda steg man tar, man sitter där på jobbet, man vågar knappt skriva ett mejl för man kan inte ens stava för att man har så... det kanske är lite... Men nästan kan det ju bli så. Man kan knappt se vad man skriver längre på jobbet för att man är så rädslodriven. Hur kan man sakteliga ta sig till lekfullheten?
Alltså jag tänker om det har gått så långt, då skulle jag ju rekommendera att man söker terapi. För att då tänker jag att det kommer vara ganska svårt att ta sig ur det på egen hand.
Ja, men jag tenderar kanske att överdriva. Vi säger att man känner så här, nej, alltså man får inte ur sig något. Man börjar liksom, förut så var man i flow, man började på det här jobbet och det, ofta går det ju väldigt bra i början, men sen sätts kraven igång. Hur kan man vända den skutan?
Ja, men dels att man har blivit medveten om att verkar jag ha fastnat i ett problematiskt beteende. Det är ju liksom det första hjälpsamma. Då har man ju en chans att kunna göra något annat. Och ofta i det läget, där fastnar man återigen i att försöka kanske tänka sig ur det. Ja, men hur ska jag ändra det här? Hur ska jag göra på ett annat sätt? Men istället att tänka att man bryter det man gör och man bryter tankarna på det när man är väldigt fast i hotsystemet och det här ångestdrivna. Istället gå och göra någonting som mer är kopplat till lugn och trygghet. Och det kan ju vara liksom övningar i dig, compassionövningar, mindfulnessövningar eller yoga, eller vissa människor tycker ju mer om andra typer av aktiviteter, att gå ut och springa eller motionera mer kraftfullt. För att vi vet att när vi tar oss ur tänkandet och när vi tar oss ur det här hottillståndet och mer kommer in i en lugn och en trygghet, då får vi tillgång till andra delar av hjärnan som precis som du säger, som är mer kreativa, där vi också ofta har en möjlighet att se på saker ur olika perspektiv, där vi plötsligt den här situationen som kändes så allvarlig och där man tänkte att nej, men det här måste bli perfekt, annars kommer någon bli besviken. När man mer har tagit sig ur hottillståndet och känner sig mer lugn och trygg, och så går man tillbaka och tänker på det, och plötsligt så är det mer en känsla av att nej, men vad håller jag på med? Det här känns ju inte alls så viktigt. Eller om min kollega inte skulle vara nöjd, så skulle jag faktiskt kunna hantera det.
Har du tips på någon trygghetsövning som man kan göra om man är i den här skräcken, eller vad man ska skriva? Nu är jag använder jag hårda ord igen. Men
jag har ju många övningar på min hemsida compassionportalen.se, som är liksom meditationsövningar på ljudfil som finns gratis där. Och till exempel så finns det en övning där man går in, man blundar och man föreställer sig för sitt inre en plats som man kopplar till trygghet och lugn.
Ja, den är fin.
Ja, men den är hur? Så man ser den här platsen framför sig och noterar för sitt inre vad det är man hör för någonting. För att det kan också vara lite lätt att göra den typen av övning när man känner sig uppstressad, än att bara sätta sig ner och fokusera på andningen. Eller
det går fokusera...
Nej, men eller hur? Så att här blir det ändå någonting som man gör aktivt, och där man riktar sitt fokus mot några positiva känslor eller några trygga känslor. Ja, den upplever jag att många tycker är väldigt bra.
Ja, man kan ju ta sin favoritplats i hela världen och ha den i sitt inre. Och ju mer man beskriver den, ju mer lugn blir man lite grann.
Ja.
Tycker jag. Ja. Vad fint. Ja. Ska vi se. Men vad kan det ha... Vi var inne på det lite grann. Att krav och behov av att prestera kan vara på grund av hur man har haft det som liten. Så det kan vara, kan det vara alltså så att hur dina föräldrar har bemött dig. Ja, det sa du lite om. Mm. Men jag tänker att det du sa var, eller det jag har läst i din bok var ju också att det kan ju också komma ifrån skolan och normer. Och...
Mm. Nej men absolut. Så att när man pratar om liksom uppväxten och så ofta så kanske man också lägger lite för stor vikt vid relationer med föräldrar. Vi vet ju att det är väldigt viktigt hur vi liksom blir bemötta under våra första år och om våra föräldrar har haft förmågan att kunna liksom ta in våra känslor, hjälpa oss reglera dem, skapa en liksom trygg miljö för oss. Men det är ju en del, och precis som du säger, att vi befinner oss sen i miljöer där vi, till exempel i skolan, som där det är ett väldigt fokus på att prestera, på att man ska få betyg och liknande. Sen så, jag vet inte riktigt, nu kanske skolan fungerar på ett helt annat sätt än när jag växte upp, men då upplevde jag ändå att det var väldigt mycket fokus på det och inte lika mycket fokus på att få vara i det här nyfikna, det spännande, utforskande, få utgå ifrån vad man själv är duktig på, vad man själv tycker är spännande och liknande.
Precis.
Och det tänker jag egentligen är samma sak som inom idrott och sport, att där ofta så börjar ju barn med det för att man tycker att det är någonting som är roligt och det är kul att röra sig och det är roligt att träffa vänner. Men ganska snart så börjar fokus bli mer på att man ska bli duktig inom det. Det blir fokus på de här matcherna som ska spelas. Så att vi har ju ett samhälle som har väldigt mycket fokus på att prestera och att vi ska nå mål.
Precis. Ja, verkligen. Ja, men jag tror inte heller bara skolan. Ja, men sen har vi ju då hela sociala medier och det kanske påverkar ännu mer. Jag vet inte. För de försöker ju vara väldigt så här, inte tävlande, och de plockar upp, tycker jag det märks nu i skolan, bara för jag har en son som har, han är en högpresterare i alla fall. Mm. Och de plockar upp det och de tar hand om det. Alltså, så det är
jättefint.
Ja, så bra. Alltså, jag är så tacksam för skolan. Okej, man kanske får ligga på lite grann och så här, men herregud, de har ju jättemycket att göra och de gör ett fantastiskt jobb. Mm.
Det är vår generation som är lite prestationsförstörd.
Ja, ja, jo, och det kan nog den här yngre generationen bli, men det är åtminstone att det är medvetenhet om det.
Mm, det är super.
Ja. Mm. Sen tänkte jag bara fråga, kontrollbehov, det är något som jag möter många med ett ganska högt kontrollbehov.
Mm.
Hur kan man jobba med sitt kontrollbehov om man har för mycket, om man vet med sig att man är för kontrollerande?
Jag tänker egentligen att kontrollbehov är lite liknande typ av strategi som det här ältande problemlösningen.
Mm.
Det också är väldigt rädsla och ångestdrivet, och att det handlar igen om att man har svårt att ta hand om känslan att just vara i ovisshet, att man ofta inte litar på att om saker händer lite spontant eller om saker inte blir riktigt så som jag har tänkt det, att man inte litar på sin förmåga att kunna lösa det och ta hand om det. Så att man istället hela tiden försöker att förebygga och se till att ingenting får gå fel. Så att när man blir medveten om det och sen att undersöka vad det är för typ av känslor som man faktiskt flyr ifrån, som man har svårt att stå ut med.
Ja, verkligen.
Ja, och igen, där kunna liksom lära sig att känna in dem i kroppen, och ja, stå ut med känslan av obehag. Och också undersöka vad det kanske också triggar igång för andra typer av känslor. Som kan vara just ilska, sorg. Ofta när man stannar upp och med ett obehag så kommer det ju upp andra typer av känslor som mer har en koppling till minnen tillbaka i tiden där man kanske inte har fått stöd och hjälp att hantera situationer. Så att igen, att det blir lite de här obearbetade traumarna som finns kvar och som styr in oss på de här problematiska strategierna.
Och nu kommer en fråga som jag kommer klippa in lite i början som jag tycker att jag missade. Men vad är din relation till prestation?
Ja, alltså jag har alltid varit en driven människa. Jag tycker det är väldigt kul att vara igång och driva projekt. Jag är ju egen företagare och har egentligen varit det nästan hela mitt arbetsliv. Tidigare så var jag mer i problematiska prestationsstrategier, just det här att kontrollera, att pressa mig själv i saker, vara mer självkritisk. Så för mig så har det blivit en jättestor skillnad med att själv jobba med de här sakerna, med självmedkänsla, med självreflektion, att kunna reglera mig själv när jag är stressad och liknande. Så att nu för tiden så styrs mina prestationer mycket mer av just lust och av att få vara i det här mer upptäckande och det nyfikna. Och självklart tycker jag fortfarande att det är svinjobbigt när saker inte blir så bra. Ja. Men jag känner in den känslan då. Och just stannar med den och bara liksom har förståelse för mig själv. Att nej, men självklart tycker jag inte att det här är kul och det är ingen skön känsla. Men det är okej.
Mm. Ja, och då har man ju kommit långt och det är väl därför du kan skriva den här boken utan press på ett så otroligt bra, och du målar ju ut prestationskrav på ett sätt som man känner igen sig bra, och som jag är helt övertygad om att folk kommer känna igen sig. Jag har lyssnat till boken, men jag kommer att köpa den för att du är väldigt klockren på de här olika rollerna och den här problematiken, tycker jag.
Ja, men vad roligt att höra. För det är faktiskt, och det har blivit lite förvånad över, men det är många som har hört av sig just och säger att de läser den flera gånger och liksom går tillbaka och jobbar med den. Och det tycker jag, det känns ju väldigt roligt, för att många böcker kanske man bara skummar igenom och sen så lämnar man dem. Men mitt hopp är ju verkligen att det ska kännas som att man får verktyg i den och att man blir motiverad och får en lust att faktiskt stanna upp och mer jobba med de här prestationsbeteendena.
Ja, jag kommer använda det lite som ett arbetsredskap. Alltså att luta mig på att ja, just det, så här var det. Ja. Och det tack.
Och då hoppas jag ju också att man ska känna att det blir jag hoppas att jag har skrivit boken på ett sånt sätt så att det känns just utan press, så att det blir mer lustfyllt och inte att det blir nu måste jag ändra allting inom mig själv eller sådär.
Det tror inte jag. Det tror jag inte. Nej.
Toppen.
Nej. Men tack snälla för din tid, och det här är ju andra gången jag spelar in med dig, för att det blir inte alltid som jag tänkt mig när jag spelar in. Och jag har haft lite otur. Så jag är otroligt tacksam för din tid och ditt stora tålamod, helt enkelt. Och om de vill följa. Ja, om de vill följa dig, var ska de, till exempel på Instagram eller vad det nu finns?
Ja, då har jag ett konto som heter Psykolog Sofia Viotti. Så där kan man gå in. Och sen så, ja, jag finns på Facebook också. Och om man mer vill ta del av ljudfiler med meditationer, så som sagt så finns det på compassionportalen.se. Så ja, lite överallt.
Vad bra. Tack snälla. Ha en jättebra dag, och det är dagen då valet avgörs, så det är inte helt utan händelse.
Nej.
Okej.
Tack så mycket. Tack. Hej.
Tack till dig som lyssnar. Gå gärna in och lämna en recension om du tycker avsnittet var bra, eller sprid till andra och tagga mig på Caroline Norbeli Coaching. Men framförallt, ha en underbar vecka. Vi ses nästa torsdag. Hej hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.